Det finns en del arter som gillar får och det finns sådana som lever i skogen, men alla gillar koskit.
Han heter Thomas Roslin och han är professor i insektekologi och han har ett specialintresse för dyngbaggar.
En dyngbagge är inte bara en art, utan i Finland så har det funnits 42 arter. Men av dem så har 8 arter försvunnit. Och det beror alltså på lantbrukets omställningar. Och det som jag sysslade med från början var att just precis utreda hur lantbrukets förändring och förändringen i antalet gårdar och det att vi har färre betesmarker och så vidare påverkar de som lever i koskit.
Ska det vara just koskit?
Koskit är bäst för det är liksom sådär saftigt och gott att det finns en del arter som gillar får och det finns sådana som lever i skogen, men alla gillar koskit.
Hästskit då?
Hästskit är inte så bra för hästarna har ju en annan matsmältning och det är betydligt mer sådär fiberrikt och torrare och ganska tråkigt. Det finns en del arter som tycker att det är helt okej, men tråkigt är det.
Nå, vad gör den där dyngbaggen? Hur går dens vardag till där i den där dynghögen?
Nå, det är nog ett riktigt skitliv att de lever. De flesta arter lever hela sitt liv i själva spillningen. De kommer dit så fort minan är lagd och så lägger de ägg. De vuxna äter själva det där och de äter i själva verket inte liksom den fasta substansen, utan hela idén är att gräs, det är ju liksom förskräckligt svårt att smälta. Då tar man en ko som toppar i sig gräset, blandar det med alla möjliga godsaker och tillsätter mikrober som bryter ner det här svårsmälta till någonting väldigt läckert. Så det är ju verkligen så att dyngbaggarna lever på att slicka i sig den här vätskedelen av det som är oerhört näringsrik.
Så de kan inte existera utan den här dyngan?
Nej, de kan inte existera utan. Och de har säkert kommit hit med oss, de flesta av dem.
Hur menar du?
När vi införde boskap så har de kommit hit. Det finns en del arter som säkert fanns här från början när det ännu sprang omkring vildren och vicenter och saker och grejer. Men många är definitivt sådana som har kommit hit med boskapen.
Så någon skulle kunna säga att det är en invasiv art?
Jo, också om invasiva arter, ofta sådana som har kommit någonstans i misstag och sen kommit loss på något tråkigt sätt. Medan dyngbaggar, de är uteslutande nyttiga. För de bryter ner spillningen, ingen vill att landsbygden ska bli brun i längden. De minskar i självverken metanutsläppen, det har vi utrett. De gödslar marken genom att sätta fart på näringscykeln, alltså på omsättningen av näringsämnen som till exempel kväve försvinner lätt ut i luften om man inte gräver ner det.
Mm. No, i vilket fall så, eller när, har vi flesta av oss liksom sett dyngbaggar? Någon form av dyngbaggar, tror du?
Alltså jag tror att de flesta nog har sett en torduvel, för de är ju majestätiska helt enkelt. De hör till våra största.
Beskriv
den. Den är 1,5 centimeter till och med 2 centimeter lång. Vi hade 3 arter, fälttorduvel, skogstorduvel och vårtorduvel. Men vårtorduvel, den dog helt enkelt ut. Så nu har vi 2. Och den ena kan man se spankulera nästan var som helst. De äter vad som helst från rutten svamp till koskit. Och den andra arten, fälttorduvel, den är lite mer inriktad på det där med koskit, och den ser man mest på åkar och äng där det finns boskap.
Är det den som har sådana blanka, alltså lite sådana här blåskiftande, grönskiftande vingar?
Ja, de är svarta och fälttorduveln är mera mattsvart och skogstorduveln är den som är mera glänsande som du tänker på. Mm.
De flesta har säkert sett dem. Min mamma har någon gång berättat för mig att man retar med varandra med att så att säga kasta dem på varandra när hon var barn.
Ja, och vi, alltså de har ju haft en central roll i folktron. Man har kunnat förutspå allt från väder till vind och körd och när det blir frost och så vidare utgående från, tordyvlarnas rörelser.
Men vad är tordyveln för en typ? Liksom? Hurdant sinnelag har den? Eller hurdant natur?
Alltså,
förutom den här skiten då?
Jag tycker att de är oerhört sympatiska. De tar det så där lugnt, och om man försöker hålla en tordyvel, man kan också försöka hålla en tordyvel i en knuten hand. Och då inser man att de har helt herkuleanska krafter, vilket de måste ha för att kunna gräva sig ner i hård lerjord och dra ner näringsförråd i marken. Så de har enorma grävkrafter. Sådana här sevliga, sympatiska och trevliga.
Hur förökar de sig?
Så tordyven har en flerårig larvutveckling, och de är ömma föräldrar. De gräver en gång under komockan och drar ner lite mat i skafferiet. Där lägger de ägg, och så utvecklas larven där då i flera år innan den stora tordyven kryper upp och gör samma sak.
Ömma föräldrar, det var en trevlig, sympatisk förklaring.
Ja, det är sympatiska djur.
Vad händer i långa loppet om de på riktigt nu börjar försvinna helt och hållet?
Om de skulle försvinna helt och hållet, då skulle faktiskt landsbygden bli brun. Och det är ingen tvekan om den saken, för det finns exempel på det. Alltså i Australien fanns det inte dyngbaggar från början. Eller det fanns dyngbaggar, men de var ju inriktade på... Det fanns inga stora däggdjur, utan det största var kängurur som inte kan producera mer än en liten torr plupp. Mm. Och så de var vanliga vid liksom sån diet. Och sen när man införde nötkreatur, så då kom man såna här två kilos saftiga komockor som är mest vatten faktiskt. Så då, jag menar, de bara drunknade om de försöker äta det. Och det ledde till att det blev ett enormt problem i Australien. Halva Australien blev brunt, och det löste man genom att införa dyngbaggar från områden där det hade funnits stora gräsätare länge i liknande klimat. Och det var alltså Sydafrika.
Finns det någon risk med att införa arter som inte finns naturligt?
Ja, det finns stora risker med det, och det finns hundratals exempel när man har infört någon med tanke på att den ska hålla koll på någon bestämd annan. Sen kommer till att ja, men här finns ju mycket annat att äta, så vi tar det istället. Och det gäller alltså både växtätare som man har infört för att få koll på invasiva växtarter, men också naturliga fiender till växtätare som har ställt till med problem på skördar där då olika parasitsteklar till exempel har kommit loss och börjat utnyttja helt andra arter än man hade tänkt sig.
Så det här med att införa arter, så ibland kan det vara bra, men man måste veta precis vad man gör.
Man måste veta precis vad man gör, och det är egentligen ganska svårt att utreda. Därför att det som händer är att man kombinerar arter som aldrig har sett varandra förut. Och då är det ganska svårt att förutspå vem som kan utnyttja vem. Och det som är spännande är att det där händer ju hela tiden överallt i världen. Därför att det som vi håller på med just nu är att skapa nya artkombinationer. Därför att vi har ju alla arter sprider sig, inte alla arter, men många arter sprider sig mot polerna och upp för bergssluttningar för att följa klimatet när det blir varmare. De gör det i olika takt, och det betyder att arterna rör sig så att säga inte i den sammansättning som de har hållit förut, utan vi skapar nya samhällen där nya arter möter varandra, och så ser man, oho, hur gick det nu?
Så det är en sån här levande tetriskål lite?
Ja, det är
ett experiment.
Ett olyckligt experiment.
Hur blev du intresserad av just dyngbaggar?
Alltså mina morföräldrar var båda agronomer och jordbrukskonsulter, och båda hade ett varmt öga för naturen, så det var nog de som introducerade mig till allt som flyger och far.
Finns det någonting vi vanliga människor kan göra för att hjälpa dyngbaggarna lite klara sig?
Ja, vi kan framförallt se till att det finns boskap lite här och där i landskapet. För så som det är nu så när vi har effektiviserat lantbruket som det leder till att så att säga de områden där vi odlar spannmål och annan stråsed, det är liksom jättestora områden som ligger i helt andra regioner än de områden där vi sen har kossorna. Och det där är helt galet därför att kossor och stråsed hör ihop. Den egentliga orsaken till att det någonsin kom en kossa till Finland var ju att man behövde den spillning, inte att man behövde den mjölk. Och på gamla goda tiden var det så att en gårds odlingsbara areal avgjordes av hur många kossor man hade. Därför att det var liksom tillgången på gödsel. Medan nu när vi har skilt dem åt så då har det istället blivit så att spillningen är problemavfall som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med det. Och sen all gödsling sker med konstgödsel, alltså kvävebunden ur luften. Och det där är helt tokigt därför att spillning är det bästa som finns. Inte bara för att det innehåller näringsämnen utan för att det innehåller en massa organiskt material. Så att markens kvalitet blir helt enkelt en helt annan om man blandar ner gödsel, alltså riktig gödsel, än om man sprider ut lite korn av, några korn av konstgödsel. Och det vet alla, men ändå gör vi som vi gör.
Men något sånt, liksom, det här låter helt nu lite perverst, men jag menar det att du till exempel tömmer utedassen och så, det har inte någon dyngbaggar någon glädje av.
Det blir nog inte riktigt någon julafton, och det är därför att vår spillning skiljer sig ganska mycket från en ren växtätares spillning. Med tanke på, jag menar om du inte är ren höätare, det vet jag inte, men...
Om man är vegan?
Om man är vegan så äter man nog ändå säkert ganska mjuka rotsaker och bönor och grejer. Och inte så mycket hö. Och det leder till att alltså vår spillning är typisk sån här allätarspillning som har mycket protein och är ganska konstiga grejer för de flesta riktiga dynginsekter som då är vana vid den här fibrösa massan som en kossa ska producera.
Intressant om dyngbaggar. Nu vet jag, nu står vi här omgördade av fågelkvitter. Du kände genast igen att det är gråsparv, en annan hotad art, sa du genast, har minskat massor. Men det där, jag vet att du har fokuserat på ljud på senare tid. Kan du berätta om det?
Jo, alltså som jag berättade så har jag så att säga gått vidare från dyngbaggar till alla insekter. Vi har sysslat mycket med arktiska insekter och sen alla arktiska arter egentligen. Och nu för tiden sysslar vi med alla arter i världen. Och där är alltså idén att om vi vill förstå naturens mångfald, då måste vi få koll på den där mångfaldsbiten av saken. Och de flesta arter, de är ju sådär 2 millimeter långa och svarta och väldigt svåra att skilja från varandra, eller sen är de svampar som lever i marken och flyger som sporer i luften och är ännu svårare att skilja från varandra. Och det där har vi haft väldigt dålig kläm på hittills, helt enkelt därför att det har varit så svårt att handskas med enorma mängder arter som är otroligt svåra att skilja från varandra och där det egentligen inte finns någon som kan göra det. Men då har vi istället givit oss in på sådana här projekt som bygger på nya metoder där vi använder DNA och ljud och bild för att skilja på arter. Det funkar hur bra som helst och där är alltså just det där med ljud någonting som vi nyligen, där vi har gjort en sammanställning av ljudmiljöer i hela världen.
Hurdan är ljudomgivningen idag? Kan man säga någonting allmänt om du jämför med 50 år sedan?
Det som man kan säga är att det finns väldigt mycket människogenererade ljud överallt. Också här när vi står och lyssnar på fågelkvittret så hörs det något mekaniskt ljud.
Det är
här.
Som sopar eller någonting här, ja. I en byggnad här bredvid.
Precis. Och det här är alltså någonting som man kanske inte förvånar sig så mycket över eftersom vi ändå är ganska nära Helsingfors centrum ute i Vik. Men faktum är att nästan vart helst vi går i världen så kommer vi att höra ljud som är skapade av människan. Och det är någonting som vi har upptäckt i de här studierna. Vi har jämfört grönområden i städer med naturliga miljöer, men i alla naturliga miljöer så hör vi ljud som...
Lämpligt så kommer en bil här förbi.
Lämpligt kommer en bil, och det där är väl det vanligaste ljudet som infiltrerar alla områden i världen.
Finns det något ställe på jorden mera där du inte hör människans ljud?
Alltså jag jobbar själv mycket i nordöstra Grönland. Det är för tillfället världens största obebodda område. Och där finns det faktiskt, där kan man uppleva långa stunder av tystnad. Och det är helt fascinerande, därför att det är först när det är tyst omkring en som man inser att vad fanken händer här? För att man är så van vid liksom ett sådant bakgrundsbuller. Att det är först när någon stänger av knappen som man blir helt till sig.
Nu talar vi om dyngbaggar och insekter och sånt här. Men hur påverkar det faunan annars? Jag menar fåglar, vilket? Det här ständiga ljudet. Fåglar till exempel och andra däggdjur.
Alltså det, just det här. Att det finns ett sådant här bakgrundsbuller. Det har ju lett till att väldigt många arter har svårare än förut att nå varandra. Eftersom för att du ska höra mig så måste jag övervinna det här bakgrundsbullret. Och det har lett till att många arter har ändrat sin kommunikation. Genom att till exempel ändra frekvensen på sitt ljud för att de måste pipa högre eller ljudligare för att nå varandra. Och det där är ett allmänt fenomen.